Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Special, special, specialistona baby. Specialistona baby. Så jäkla bra.
Ciao bambini och välkomna till Specialisterna podcast. Den här veckan så är det jag, Simon Gärdenfors.
Och jag, Anton Magnusson. Originalspecialisterna, de riktiga specialisterna.
De riktiga specialisterna.
Ja.
Albin, han hade tagit fel på tiden, verkar det som.
Men, ja. Han hade radioinspelning, om jag förstod det rätt.
Han prioriterar public service.
Framför podd.
Jag har just kommit tillbaks, eller jag kom tillbaks igår från en liten
trip.
Affärsresa.
Ja. Tänk att du går runt med din portfölj och har älskarinnor och sånt.
Inget av det.
Nej, varken portfölj eller älskarinna. Men affärsresa nonetheless. Vi sågs ju under din affärsresa.
Ja, det gjorde vi. Ja. Jag var först i Malmö och sen i Göteborg. Mm.
Så att du kom ner och körde bit ihop stand-up-klubb här i stan. Och då kunde inte jag komma och joina.
Nej.
Men däremot så sågs vi då, för du skulle köra under jord, stand-up-klubben. Så då hörde jag mig till Jofi, Johannes Finnlaugsson. Och nu, det är lite speciella restriktioner nu, men det är också att du har varit nere ett par gånger i Malmö, och det har liksom tajmats lite illa för min del, så vi har inte riktigt sett de senaste två gångerna innan dess. Du var nere, tror jag har missat det. Det har varit, om det inte har varit dygnsrytm, så har det varit något annat som har kommit emellan liksom. Så då kände jag lite så här, men nu vill jag ses liksom, för vi har inte sett så mycket senaste tiden.
Nej, har det inte varit det ena så har det varit det andra.
Lite så, ja. Lite så kan man säga. Så då hörde jag mig till Johannes Finnlaugsson. Det är lite speciella restriktioner nu. Att de får bara sälja ett visst antal biljetter. Och man kan inte ha folk på gästlista och så som man är bortskämd med annars. Så du kunde inte bara, jag kunde inte bara höra av mig. Så då måste man ha någon form av jobb. Ja. Så då hörde jag mig fråga om de behövde någon DJ eller något sånt. Och då fick jag också, då fick jag en spot där att köra också. Så att vi båda körde stand-up
Ja, det var skitkul.
I onsdags.
Och apropå de nya restriktionerna så har ju du och jag just släppt biljetter till uppvigling och förledande av ungdom. 50 personers gräns då.
Ja.
Jag vet inte om det finns biljetter kvar. De verkade gå rätt snabbt. Men det är alltså då vi kör 24 november i Göteborg, 26 november i Malmö, 4 december i Stockholm och 5 december också i Stockholm.
Ja, och för de då som hade köpt till biljetter till de showerna i de datumen som har skjutits fram, de kunde då köpa biljetter till de här showerna istället då och ersätta dem.
Återköpa sina gamla biljetter.
Ja, precis. Så att, för det,
om man hinner det.
Ja, jag la ut på Instagram, men jag tror jag hade inte med det, den infon, så jag fick massa frågor på min Instagram.
Jag hade klistrade först in lite info, men den verkade mer förvirra folk än
ja.
Så då kom det jättemycket frågor,
ja,
och sen tog jag bort den, så slutade frågorna komma. Då verkade folk förstå. Men så köp biljetter till det. Jag kan tänka mig att lägga till lite fler datum också, för de verkar ju sälja slut snabbt de här.
Ja, det tycker jag låter bra.
Men jag har varit på affärsresa, och då har min mamma och hennes sambo Greger lånat min lägenhet i Stockholm.
Ja.
En goj som heter Greger, han...
Ja.
De har lånat den här i Stockholm.
Goy betyder icke-judisk.
Icke-jud.
Ja, precis. Ja.
Min mamma, hon ringde och sa att hon inte riktigt fattade hur man skulle låsa... jag har 2 lås på dörren, liksom. Mm. Och så jag försökte visa hur man låste. Det var en sån här, att man skulle dra upp handtaget lite för att nyckeln skulle liksom kunna låsas.
Ja.
Det finns vissa sådana lite låst som har någon sån säkerhetsfunktion. Så jag försökte visa hur man gjorde. Och så sa hon så här, ja men det gick väldigt, det var väldigt trögt. Jag vågar inte liksom ta i för mycket heller liksom. Så att vi låser bara ovanlåset nu, för det funkar inte det här nederlåset.
Mm. Det som brukar kallas skjutinhållarlås.
Det kanske det gör. Ja. Sen kom jag hem då igår. Och ja, de hade låst överlåset, men sen när jag försökte låsa det nedre låset, då funkar inte min nyckel heller i det låset.
Mm-hmm.
Det var för trögt, alltså det var så här... Och det konstiga var att när jag bodde i min gamla lägenhet, då lånade jag ut min lägenhet min mamma en gång också. Och då så var det så här, och så han sa, men det var något konstigt med portnyckeln. För den fastnade liksom i låset där nere i porten. Och så fick jag ringa liksom fastighetsskötaren som kom och drog med tång. Och sen fick de liksom byta lås där. Det var något som hade förstörts där inne.
Så hon är, bara, hon är väldigt dålig med nycklar liksom.
Jag tror det, hon har väldigt otur med teknik. Ja. Att det är så att hon tror att man ska liksom dra åt ett visst håll.
Ja.
Och när inte det funkar, istället för att testa andra hållet och lirka åt det hållet, så bara drar hon väldigt hårt åt det hållet.
Ja, precis.
Tills något går sönder inuti låset.
Ja. Ja, men det känner jag till. Liksom den typen som istället för att omvärdera huruvida de gör rätt, så tänker de att jag gör rätt, men jag är för svag. Mm. Så jag måste ta i hårdare. Men själv...
Den typen som också ibland kallas för jävla idiot.
Ja. det var ju verkligen att liksom man har ju stött på ett 5-6-tal olika låstyper. Så man vet att så här, okay, vissa, så man testar ju alla de 5-6 grejerna. Det kan vara då att okay, det här, man ska vrida åt andra hållet, att det har hänt någon gång. Ibland så kan det...
Och här var det att man ska dra upp handtaget lite.
Ja,
att man
precis, liksom... dra upp handtaget är en... Vissa har att man ska trycka in dörren lite liksom, samtidigt som man vrider. Och vissa har att man kanske ska vrida 2 varv och sådär. Men så alla de grejerna testar man ju innan man tar i då allt vad man kan och bryter. Hon har otur med uråldrig teknik.
En väldigt gammal teknik. För då handlar det ju inte heller om att man inte har hängt med i teknikens
utveckling. Nej, detta är liksom ett steg ifrån haspen. Så det...
Man har väldigt mycket otur med haspen.
Ja, Jag kanske berättar det när, då, när jag råkar bryta min nyckel i min dörr.
Jaha, det har jag inte hört om.
Men jag var lite berusad och så och sen plus då att den, min nyckel är lite, den är lite tarvlig liksom. Så det var en liten del som gick av. Så då kom jag inte in i lägenheten, så då fick jag ringa en kompis, Daniel, och sova hos honom. För han bor i närheten. Och sen så gick jag då ner dagen efter till en låssmed med min trasiga nyckel. Och då sa jag så här, kan du återskapa, om du liksom, du ser hur, för det är liksom som att halva själva nyckeldelen, om du tänker en sån gammal klassisk nyckel som ser ut så som man ritar en nyckel, alltså inte...
En ring, en pinne och sen så någon liten fyrkant.
Ja, precis,
längst fram.
Exakt. Och den fyrkanten då var liksom att ena hörnan där hade gått av. Men jag sa då till dem så att den ser likadan ut på den sidan som den ser ut på den här. Så att om du kan du återskapa den då. Så sa han liksom, han var lite skeptisk, men han, man såg ändå att det var en liten utmaning liksom för honom. Men jag ville ju verkligen sälja in det, för jag var ju verkligen behov av att komma hem. Så jag la till så, för jag tror liksom, den är inte så noga, den nyckeln. Den är inte så precis, sa jag. Och då märkte jag att han tog väldigt illa vid sig. Att han sa, jo. För det är ju hans jobb, nycklar. Och att det är då en förolämpning om man säger att nycklar inte är så exakta liksom. Men
det säger jag så här, ja men tajmingen i det skämtet, det är inte så noga vilka ord du använder och så.
Ja, lite, ja, precis.
Det är liksom, kan du bara ja.
Men sen kan väl alla hålla med om att det finns skämt där tajming och ordval är mindre viktiga och skämt där de är mer viktiga, som på samma sätt som att då vissa nycklar är mer exakta än andra nycklar.
Ja.
Så här är det ju liksom ändå, ja, men, inte långt ifrån att du liksom kan bygga den själv med ett game liksom. Så,
men lyckades han återskapa
den? Ja, han lyckades återskapa den, precis som jag misstänkte. Och det gick hur bra som helst. Så det var det var jävligt skönt.
Ja. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra, men det är så jävla mycket jobb med sånt där.
Ja, om du ska byta ut hela din Har du börjat störa dig nu då på din mamma, liksom att du går och liksom svär lite?
Börjat.
Ja, nej, men alltså, för just denna saken nu liksom, har
det... Jo, den här grejen är ju irriterande. Jag har inte ringt henne, för att det är också så här, jag kan ju liksom, jag vet ju också att hon kommer ju neka till att det har varit hennes fel.
Ja, precis.
Och det är ju så här, och det är ju ännu mer irriterande, för det är ju så här, och då så är det så här, och så kommer jag säga så här, okej, så det var en slump att det hände ungefär samma sak i min förra lägenhet också.
Ja.
Och då kommer hon säga, det minns jag inte.
Ja.
Alltså, för jag vet, för jag känner min mamma så bra nu att jag vet exakt vad hon kommer svara på alla de här.
Ja. Men du har gått och spelat upp den här konversationen i huvudet för att se. Ja, men jag förstår att det är ju irriterande. Också att där vill du att hon bara lägger sig platt och säger, förlåt, jag är dålig på det.
Jag vill säga att hon säger så här, förlåt, det var mitt fel. Jag ringer din bostadsrättsförening, jag fixar en låssmed, jag betalar för allting.
Ja, precis.
Så vill jag att hon säger.
Ja.
Men det är också så att när jag lånar hennes lägenhet eller hemma hos henne, ifall jag då går in med skor pyttelite liksom, alltså så här, det finns väl någon form av skogräns. Men om man överträder den överhuvudtaget liksom, så var det så här, nej, men du liksom då då tar det hus i helvete.
Det är ju det värsta när någon inte är konsekvent och behandlar andra så som de själv inte vill bli behandlade.
Det är den gyllene regeln.
Ja, precis.
Mm. Och sen när hon kom hem till mig i min gamla lägenhet, då gick hon in med skorna rakt fram till sängen, liksom genom hela lägenheten. Ja. La upp sin rullväska som hon hade kört på blött och lerigt underlag på sängen. Så att de här hjulen smutsar ner lakanen. Hon knäckte nyckeln och den fastnade i låset.
Andra gången. jag hade en kompis till mig vars flickvän var sån som inte som hade olika regler för sig själv och för andra.
Hyckleri
som ja, precis. Jag gjorde lite sport av det att jag la allting som hon gjorde som skulle kunna ses som så här lite övertramp och så. Det kunde vara som en gång att jag stod så här, skulle ta ut pengar vid en sån minuten sån bankomat. Så någon gång så skulle hon skoja lite som att hon så här lutar sig fram och låtsas kolla min kod liksom. Så skrattade jag ju eftersom det var ett skämt. Kanske inte världens roligaste skämt, men socialt gör man ju det liksom så här. Men jag la det samtidigt på minnet så, och sen gick det några månader tills vi hamnade i omvända situationen. Och då gjorde jag samma sak tillbaks. Men då var det fruktansvärt. Då gjorde man inte så. Man gör inte så.
Hon hade helt glömt att hon hade gjort samma sak.
Ja, det är ett intrång liksom, på det privata. Och hon menar också liksom att sen om någonting händer nu liksom med hennes konto så vill inte hon heller behöva misstänka mig.
Och vad sa hon när du tog upp att hon hade gjort samma sak mot dig?
Då sa hon, men jag skojar ju.
Och sa inte du då, jag skojar också?
Det gjorde jag också, ja. Men sen, då tror jag liksom,
vad sa hon då?
Det minns jag inte exakt, men jag tror liksom det fick det, liksom, då gick vi vidare till något annat. Jag minns inte exakt. Men jag minns att jag vann inte argumentet med det liksom när jag tog upp det, utan det var ändå att på något sätt annorlunda. Det var en annan grej att jag gjorde det. Så mycket förstod jag.
Ja, det funkar inte riktigt i alla sammanhang. Det var under MeToo så var det en kvinnlig komiker som tog mig på kuken.
Ja, just det.
Men jag ville, och då var det också för att hon ville visa hur manliga komiker gjorde mot kvinnor. Men jag var ju smart nog att inte göra det tricket att visa tillbaks hur det skulle känns ifall jag gjorde likadant mot henne.
Nej, precis. Ja. Det var det smarta valet. men visar hon det så här som att det är så de gör? Nej, jag har inte varit på andra sidan.
Du hade kunnat berätta det med ord. Du behöver liksom inte ta mig på kuken. Alltså det var inte på själva, det var ju tyg emellan liksom.
Ja, precis.
Men det var ändå så här, kändes ändå obehagligt.
Ja, jo, precis.
Och det, alltså jag kan ju säga det roliga i det i efterhand. Ja. Men det är så jävla konstigt.
Så Hitler, han gjorde så här. Dödar 6 miljoner tyskar blir det.
Ja. Att jag ska visa det. Hur Hitler gjorde mot judarna. Också bara för att visa. Det är ingen del. Jag tänkte inte att det var någon hämnd direkt.
Specialisterna. Bara killar.
Men annars hade det bra, eller?
Det var bra. Och sen åkte jag vidare till Göteborg och körde stand-up där.
Ja.
Det var också... Ja, men det gick också bra. Det var också kul. Så hängde jag med Agro dagen innan, alltså jag åkte hem då igår, ja. Så var vi på The Kitchen Cereal Bar.
Ja, man äter flingor och sånt liksom.
Ja, det kan man göra. Men de har också ganska mycket andra, lite framförallt amerikansk skräpkultur inspirerad mat liksom. Mm. Man kan ha macaroni and cheese och det kan vara så melt-mackor som är jävligt goda.
Ja.
Melts, det är väl bara liksom grillade mackor med ost, antar jag.
Ja.
Men blir så jävla mätt där. För jag beställde förra gången jag var där så tror jag att jag köpte en sån här melt med då macaroni and cheese i.
Mm.
Och de var jävligt stora och jävligt mycket ost. Och sen när man kör en sån här flingmeny så får man då två sorters sockriga flingor. Och sen får man lite topping då. Mm. Och då valde jag M&M's med jordnötter i.
Ja.
Och jordnötssmör. Så man får en klick med jordnötssmör.
Ja.
Och alla de här grejerna är väldigt mättande liksom.
Mm.
Så den här gången gjorde jag så att jag först åt en melt och sen gick vi en promenad och kollade lite affärer och sen gick jag tillbaks till samma ställe och tog en sån flingmeny.
Det blev väldigt mycket.
Ja, det blev väldigt mycket.
Ja.
Jag
blev proppmätt.
Jag blev proppmätt. Mm. Jag känner nu att jag blev sugen på att leva lite nyttigt. Kanske jag pendlar väl kanske ofta så här mellan 3-4 kilo liksom upp och ner.
Ja.
Alltså det är 2 kilo upp, 2 kilo ner.
Men du brukar ju ofta, annars i vanliga fall, så brukar du ju pendla då liksom att du pendlar upp när du är på semester.
Ja.
Men nu har du inte kunnat åka bort. Så då kanske du kan istället liksom att du kan tänka då att då är det okej när du är på din affärsresa att gå upp några kilo liksom.
Jo, men sen har jag väl... Jag kommer i början av pandemin, då gick jag ner i vikt, för då var liksom, då var man inte ute och giggade på turné lika mycket, så då kunde man hålla mina vanliga rutiner.
Ja.
Men sen efter ett tag så gick det så lång tid att då fick jag liksom börja unna mig lite då och då istället i alla fall.
Ja.
Och nu de senaste veckorna har det kanske gått lite till överdrift, mitt frosseri.
Ja. Du känner dig...
Det är mycket ramen och burgare och biang, biang, mien, dan, dan. Och...
Ja, jag också. Jag gick på diet rätt många månader. Men nu i med så här husköp och lite sånt så har det liksom vardagen har inte riktigt funnits. Så
den har satt sig spel.
Ja, precis. Så att jag har också ätit lite allt möjligt.
Mm.
Men alltså det är ju mest taco. Så, och det tycker jag är, det har jag ju saknat väldigt mycket.
Jag käkade på tacobar i...
Det är gott.
Det var nog i förrgår.
Ja.
Nej, jag tycker inte det är så. Jag tycker det är en... alltså av 5, 2 av 5 faktiskt.
2 bara. Det är hur gott som helst.
Nej.
Jag har fått köpstopp på Taco Bar. Drack prosecco eller cava, måserande vin.
På Taco Bar. Säljer de det där?
Ja, de gör det. Så det är kanon liksom. Men sen efter ett visst antal så säger de stopp. Och det kan man ju förstå, det är en familjerestaurang. Den ligger liksom inne i ett köpcentra. Och då
ett köpcentrum
ligger den inne i. Och då kanske vi börjar dricka klockan så här, när de öppnar vid 10-11 på förmiddagen. Alltså. Ja, precis.
Var det här i Malmö? Alltså?
Ja, i Malmö. Ja.
Hur kom det sig att du gick dit så tidigt?
Jag undrar om det inte var att skulle handla lite fluga och skjorta inför Albins bröllop. Då hade jag också ställt om dygnsrytmen. Så att jag skulle liksom, så att då hade jag väl vaknat så klockan 6 på morgonen eller något liknande. och gick dit. Det kan till och med kanske vakna till ännu tidigare, låt säga 3 på natten. Då är det ju, när klockan då har hunnit bli 10, då är det ju nästan kväll. För i min rytm, så att säga. Så då satt...
Du såg det som en liten...
Ja, men sen efter 5:e glaset så säger så de...
5 glas? Det är så jävla alkat.
Ja.
Att göra det. Alltså även om du ser det som kväll, ja, så är det en sån här ljust ute du är där.
Ja. Man kommer i stämning, man har ätit gott och man har hittat fluga och skjorta och så man är nöjd. Så får man fira lite.
Men du var inte själv, va?
Nej, jag satt inte, ensam, jag satt inte själv och drack. Det hade ju visserligen varit roligare.
Alltså, ja, det hade varit ännu märkat. Alltså,
det hade inte varit roligare att sitta där, men det hade varit roligare att berätta om det som att man sitter. Nej, jag är ju ingen ensam drickare.
Är du inte det? Du tar aldrig... Alltså jag har börjat med lite mer... Alltså så här, medvetet, moget beteende. Ja. Ganska mycket av estetiska skäl också. Nu liksom, när jag inrett min lägenhet väldigt vackert och så, så dricker jag ofta liksom, jag har liksom en liten pedestal av trä där jag ställer ett så här, ett whiskyglas med bourbon whisky på och sitter och smuttar och läser en bok med en sån här.
Det är att du liksom vill
jag vill gå in i klischén.
Ja, precis, jag fattar vad du menar. Ja.
Och det är väldigt mysigt också att göra det.
Ja. Jo, jag förstår. Ja.
Och då dricker jag ofta ensam liksom. Då tar jag, fast det är inte mycket, det är mer smutt faktorn som gäller då.
Ja, precis. Men kanske för min del så, alltså jag tycker det känns rätt bra att inte vara en ensam drickare. Det är kanske inget jag ska...
Nej, liksom... eftersom du har svårt att kontrollera ditt sällskapsdrickande.
Så kanske,
du har haft ännu mer svårt att kontrollera ensam drickare.
Så att jag kanske bara ska låta det vara då en bra grej liksom, se det som en bra grej och inte försöka lära mig att dricka ensam. Det tror jag. På sin höjd någon gång vet jag att jag har tagit en öl, om man skulle på någon fest och så för så hade man varit på systemet och köpt öl. Och då kunde jag ta en öl hemma timmen innan jag skulle gå iväg på festen.
Men det händer att jag tar en öl själv också. Mm. Men jag känner mig alltid ganska självmedveten när jag gör det. Liksom, det är rätt mycket att jag går in i klischén också då, att man liksom ska ta en öl framför tvn ensam eller så här, eller i sängen. Att jag gör det aldrig på ett avslappnat sätt. Jag är hela tiden självmedveten och ser mig utifrån. Liksom.
Och
tycker jag att det är lite coolt eller lite busigt.
Okej, du tycker det är coolt och busigt, men har du en smula dåligt samvete också? Eller...
Nej, det har jag inte. Nej. För jag har inga alkis-tendenser riktigt.
Nej, precis.
Enligt mig själv i alla fall. Nej. Jag tror inte enligt någon annan heller. Men...
Nej, alltså, kanske enligt så här, din mamma eller något sånt, om du hade berättat hur ofta du dricker. Så är det ju, du dricker ju ofta. Om man bara tar genomsnitt av Sveriges befolkning.
Jo, men nu har jag börjat med också liksom ofta när jag är på, alltså Big Ben till exempel, som är flera gånger i veckan, så tar jag nästan alltid en hoff. Bara för, och det är ju låg alkoholhalt, det är 4,2 och det är bara oftast bara en.
Jag
dricker nästan varje dag.
Ja.
Alltså i stort sett varje dag.
Bara klippa ut det soundbiten. Jag dricker ju nästan varje dag. Jag dricker varje dag. Vi ska bara klippa ihop det med så här, jag är inte alkoholist, jag har inga alkoholist-tendenser tycker jag själv eller någon annan. Jag dricker varje dag.
Men det kan vara dags för en ny jingle. Simons begynnande alkoholproblem.
Ja. Simons begynnande alkoholism. Jag tror aldrig den kommer att blomma ut.
Nej,
liksom.
Den kanske kommer att stå. Den kommer att vara begynnande
hela ditt liv.
Alltid.
Ja.
Vill du sjunga den?
Ja, jag kan sjunga.
Och så kan du klippa in jag dricker i stort sett varje dag.
Ja,
för folkklubb.
Då går den så här.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Simons begynnande alkoholism. Simon.
Jag skrattade att det var exakt som jag tänkte. Jag tror, om det hade varit annorlunda så hade jag tänkt säga så här trodde jag att det skulle vara. Simons begynnande alkoholism. Och det var väldigt, väldigt likt.
Jag landar Simons, alltid i den.
Simons.
Jag ska se om jag kan...
Okej, kör om det igen lite redan.
Men jag kan se om jag kan... Jag ska försöka utmana mig själv att byta sound
att
kanske.
Att utvecklas.
Då ska vi se. Begynnande. Simons begynnande alkoholism. Begynnande. Så.
Ja,
det är den det, är annorlunda
i alla fall. Ja. Simons.
Det låter också som min och Albins föreställning. Flaggor.
Och där var det jag som spelade in dem spontant.
Just det.
Specialisterna. Bara riktiga svenskar.
En liten följetong vi har haft i den här podden är att ifrågasätta vad var det vi kallade? Stageade, riggade, de riggade delarna i Borat-filmerna.
Ja.
Eller i Sacha Baron Cohen-filmerna.
Ja.
Har du sett
den nya Borat? Jag har sett den nya Borat.
Jag såg den igår. Mm. Vad skulle du spontant säga, hur stor del skulle du säga är riggad i den filmen?
80%.
Okej, okay, så du tror att det är ändå 20% dolda kameran?
20% dolda kameran, ja. Mm. Jag tänker Rudy Giuliani-grejen var dolda kameran.
Det tror inte jag. Jag tror den är riggad. Jag tror han är med på det.
Men han har ju själv gått ut och varit, liksom försökt försvara sig och så och bråkat med Sacha Baron Cohen.
Ja, men det tror jag också är en del av planen, att det är en kul grej.
Ja, nej.
För man ser ju hans skådespeleri i det och det är mycket som tyder på att det är riggat.
Jag tror inte det, för anledningen att jag inte tror det är att jag tror inte Rudy Giuliani skulle ta den risken att De gillar inte Sacha Baron Cohen och det inför...
Det tror jag de gör.
Trump och
Trump tycker att han är rolig. Alltså, jag tror de tycker bara att filmen är rolig. Liksom. Jag tror de tycker Ali G var rolig.
De säger ju i varje fall inte det. De säger ju tvärtom.
Har Trump sagt att de inte tycker att han är rolig?
Ja, precis. Och det är ju också liksom att Rudy Giuliani har fått då skit för det. Så alltså jag har svårt att tänka mig att de på den där så här, politiska nivån inför ett val skulle ta risken så här, ja men vi tänker att du ska så här vara lite tafsig mot min så här 15-åriga dotter.
Ska det sen 15 också?
Nej, men hon spelar liksom. Han kommer in i rummet och ropar she's only 15 och sådär. Jag tror inte det finns en chans att Rudy Giuliani är med på det. Sen absolut att det liksom, jag tyckte inte det var någon så här wow scen. Jag tyckte alltså han var inte han, alltså det var inget jätteskop att det är ju liksom inte helt tydligt vad han tänker sig liksom. Han
börjar knäppa upp brallorna liksom.
Ja, precis. Så hans förklaring är att han håller på att ta av sig micken liksom och sådär. Men
det båda grejerna är väldigt, hade varit väldigt konstiga.
Ja.
Alltså tycker jag, om man är med på det är det väldigt konstigt som du säger, för att de äventyrar valkampanjen och sådär.
Ja.
Och ifall han inte är med på det är det också jättekonstigt.
Ja, och att Sacha Baron Cohen också är så outspoken Trump-motståndare och så liksom har svårt att tänka mig att de skulle vilja samarbeta med honom.
Ja, om det inte är en väldigt... Ja, det låter också orimligt att de har märkt så här att ju mer att Trumps popularitet ökar med den här typen av skandaler.
Ja, precis.
Att det skulle vara medveten strategi. Men det låter också väldigt konspiratoriskt.
Ja, precis. Nej, jag tror
inte riktigt.
Nej, precis.
Nej, men det är konstigt. Mm. Men hur många procent av den första Borat-filmen trodde du var riggad?
Ja, men kanske 60% där kanske. Att då kunde han ju ändå röra sig ut bland folk utan att bli igenkänd. Folk köpte.
Och han är ju med som ljudtekniker nu i den här Giuliani-intervjun också.
Ja.
Och där tycker jag också man ser ju att det är Sacha Baron Cohen och hör det på rösten.
Ja, jag tycker också det är lite konstigt att de inte
och man ser att det är väldigt mycket mer liksom uppenbar humor i det hela än vad det har varit det är jättekonstigt. Jag tror nog, om jag gissar så är det nog att Giuliani har varit med på det.
Okej, okay. jag tror inte det, men jag tycker det är ett konstigt beslut att ha med honom som ljudtekniker, för det äventyrar ju hela setupen att han, att han dyker upp där, för att då räcker det att Rudy Giuliani bara, men vänta, är det inte du som är Sacha Baron Cohen?
Och jag tyckte han var inte så liksom jättemaskerad. Och,
nej.
Och jag menar, och om det är en väldigt konstig intervju, alltså vilket det var, det var ju väldigt, väldigt konstigt, det var ju så här liksom uppenbart knäppa frågor. Liksom. Jag trodde inte ens han fattade att det var en satirintervju.
Han ringde polisen efteråt.
Om de är med på det så kan ju alla sådana grejer vara en del i planen. Liksom.
Men jag tror ändå inte att alltså jag har bara svårt att säga varför de skulle liksom vara med på det.
Men har han blivit anmäld då för att han har gjort närmande? Hur gammal var skådisen?
Hon var väl 25 eller något sånt.
Aha, han var så pass gammal. Ja. Så han blev inte anmäld för något sånt liksom.
Nej, och så sett liksom
plats på mindre av liksom.
Eller nej, precis.
Omyndig, eller jag vet inte vad gränsen. Vem man får tafsa på i USA, men
och det är väl också nej, precis. Och det är väl också lite så här att alltså Rudy Giuliani får väl, alltså det är inte ingenting. Han har inte gjort någonting då så här. Alltså, i den scenen så är det ju, hon är ju så här väldigt flörtig mot honom och lägger och tafsar på honom liksom och sådär. Så det man kan anklaga honom för är ju då att han är en liksom, jag gissar att han är gift, så att han är då så här otrogen och att han är lite så här snusk gubbe kanske, men alltså det var ju inget. det blev ju aldrig den här riktigt wow liksom. Det,
nej, men för han var ju ganska sliskig redan när han visste att kamerorna var på.
Ja alltså. Precis. Ja.
Och sen så är frågan också, för att ibland i filmen så blurrar de folk då som inte vill vara med.
Ja.
För att de flesta amerikanska tv-program jag har sett, men Jackass och andra ställen, när liksom de inte får godkännandet från någon, så har de blurrat det.
Men det är väl det som är då, att i den godkännandet så har han automatiskt godkänt att de får sända det materialet, i att han har ställt upp i en intervju. Så jag tror Sacha Baron Cohen har berättat att de liksom då är tvungna att starta upp en firma liksom, som då är en, liksom en front för en konservativ liksom nyhetskanal och sådär. Så då gissar jag att när han då, Rudy Giuliani, ger sitt godkännande till den firman, att de får sända det liksom och visa det så som de vill liksom. Och då väljer den firman sen då att tillåta Amazon Prime att sända det i Borat-filmen.
Men sen en också grej är att precis när Giuliani knäpper upp byxorna, då springer Borat in och avbryter.
Ja, yeah. Det är det som är lite så att...
Det jag tänker att... Alltså, min gissning då är ju att att de har tillsammans kommit fram till hur långt de ska gå i det här liksom. Och att och han säger så här, men jag kan knäppa upp byxor, alltså så här, att då springer du in och så blir det alltså så för att annars hade de väl ändå velat se hur långt han hade gått frivilligt liksom.
Ja, för det, jag funderar också på det, för jag tyckte också det var lite konstigt då att men det skulle...
Och sen så hans skådespeleri, det första han säger något sånt, how are you dressed? Alltså sa Giuliani när han kommer in.
Ja.
Och det är så himla, det känns så himla skådespelat, tycker jag.
Jag tänker att...
Så säger man inte om det kommer in någon sån galning liksom.
Ja, fast folk säger konstiga saker i sådana pressade situationer som inte är beredda på. Vad var det han, Aarons Golden State Killer, när polisen dök upp och skulle gripa honom, sa han, I got a pot roast in the oven. Han ville. Så att,
jag tänker på Arboga-kvinnan när... när hon, de hade avlyssnat hennes bil och hon liksom berättar om hon är på flykt då med sin pojkvän eller älskare liksom. Och hon säger så här, fan vad det här, hon säger något i stil med, fan vad det här är spännande, vi är liksom värsta kriminella. Och sen så tar de upp det i rättegången och så säger hon så här, jag var i chock. Det finns faktiskt forskning som visar att man kan säga den här typen av saker när man är i chock. Jag skulle aldrig använda ordet värsta på det sättet om jag inte var i chock.
Och det är så roligt att lyssna på, för att hon är ju då, jag gissar psykopat och lite sådär åt det hållet, att hon tror ju att hon är väldigt smart. Man märker det liksom när hon då försvarar sig i rätten och sånt liksom, att hon kan säga saker som, det finns faktiskt forskning som visar att man säger sånt. Så jag sa, nej, det finns säkert inte.
Nej, de frågar också vilken forskning är du hänvisar till.
Men hon har liksom alltid så här kunnat köra den liksom med folk liksom så i den lilla byn där hon bor liksom, där är det ingen som har ingen som har frågasatt när hon kör igång liksom. Vad är det för forskning du syftar på?
Nej, men jag tyckte att Giuliani, jag uppfattade det som ganska dåligt skådespeleri. Alltså från hans sida också, där det var. Och sen det här också, att när i slutet, när de gjorde det här callbacksen till att Borat hade spridit coronan.
Ja.
Och så är det så att Giuliani hostar och säger, I'm fine.
Ja.
När man såg det, då var... För Andrea var lite tveksam också, men när hon såg det, hon bara, nej, det där är ju planterat. Att
Men dels är han väl känd för att ha hostat en del i olika intervjuer liksom.
Det visste jag inte.
Så att jag tror bara det är en sån lucky så att de så här, ah, fan, då lägger vi in det, klipper vi in att han hostar där också, det blir ju extra roligt. De har ju inte heller planerat det slutet från början, alltså de börjar inspelningen innan coronan, så de har ju fått liksom tänka om. Så de lägger in det liksom, det här att han åker båt till USA.
Den grafiken.
Ja, det är ju liksom en efterkonstruktion, alltså så här, det var ju säkert inte planen från början. Utan de har ju då filmat många segment först, och sen har de då fått insett att de måste ha med hela corona-grejen också liksom.
Men sen stör jag mig på det här att varken Sacha Baron Cohen, alltså han hade varit mycket trovärdig om han hade sagt så här att ja, vissa grejer är stageade och vissa grejer är på riktigt.
Ja.
Men han har ju aldrig erkänt att något är stageat.
Nej, det tycker jag också är lite...
Det är så störigt. Och liksom folk runt om honom, hans team, och han här, den jävla idioten, vet han, Gustav Hammarström eller något som var med i Bruno-filmen.
Ja.
Han hävdar ju också att allting är riktigt, liksom, att ingenting är stageat. Och det är så uppenbart att mycket är stageat i den filmen han var med i också.
Ja, precis.
Så det tycker jag också tyder på att det att de har mer liksom teamet och de som är med på det har liksom överenskommelser om att så här, vi ska inte erkänna att någonting är stageat utan vi ska. Men det är ju som du säger väldigt väldigt konstigt att han att Giuliani då skulle riskera den här grejen.
Ja, jag tror inte det. De är ju rätt sura på liberal media, och i och med att Sacha Baron Cohen är då så outspoken vänsterliberal, att de liksom har ju, ja, de gillar inte varandra liksom, och Trump har väl redan innan varit sur på honom när Trump blev intervjuad av Borat och så.
Ja, men de kan ju också samtidigt, om de har, alltså som Larry David är ju också väldigt alltså vänster då, eller mot Trump såklart. Han har ju gjort ett helt avsnitt där han hånat honom. Men Trump delar ju ändå ett klipp från Curb som då skulle vara Trump-kritik på Twitter. bara så, för då han tycker förmodligen det är ball liksom.
Vissa grejer, absolut.
Men... jag tror det kan vara samma sak här. Att Giuliani och Trump tycker något bra. Jag skulle, alltså, jag tycker att alla, det är konstigt hur den är. Men min teori är att Giuliani och Trump tycker att Sacha Baron Cohen är rolig. Precis som det finns Sverigedemokraterna som gillar Timbuktus musik liksom.
Mm.
Så tycker de han är rolig, och de tycker att ja, men det här, och de fick ett erbjudande om att vara med i det, eller då framförallt Giuliani kanske, men att och han tyckte det var en ball grej att göra. Jag gissar på det.
Jag tror inte det. Jag tänker lite att det som minst när David Hellenius, när du och Frey
han klovar
fast honom under som ett samhällsjudo-grej. Då skulle jag säga att det är ungefär som att där, men jag tror liksom David Hellenius är med på det. Han har ju själv gjort så här, den typen av grejer innan, så här, prank-tv.
Jo, han hävdade också att han var med på det i en intervju.
Ja, precis.
Och jag förstår verkligen att man skulle kunna tro att han var med på det.
Ja.
Men sen släppte vi släppte också en film då från
bakom kulisserna, så att säga.
Ja, bakom kulisserna. Där liksom det är väldigt, där han är skitsur, och där tycker jag det är väldigt trovärdigt att han inte är med på det. Och det bad TV4 oss att ta bort från YouTube. Men det gjorde vi inte. Så där tycker jag, men jag tycker att i så fall, alltså jag tycker att David Hellenius skådespeleri, om det hade varit det, hade varit bättre än Giulianis skådespeleri.
Ja, men det är
alltså
ju...
det är så här, för Giuliani tycker inte jag spelar så trovärdigt att han inte är med på det liksom.
Ja. Jag håller inte med dig. Vi kommer inte till samma slutsats. Jag håller med om att så här, inget av alternativen känns ju så här klockrena. Liksom inga av de två scenarierna då är så här alltså, jag tycker det så här, tvekar och tvivlar mycket på Sacha Baron Cohens liksom då, segment överlag. Jag är alltid skeptisk till om det är liksom arrangerat och, eller om det är på riktigt så att säga. Men just Giuliani-fallet så tycker jag nästan att det är för konstigt om det skulle vara staged så att säga, med att de är med på det. För att jag kan inte se det. Då ser jag att det känns mer trovärdigt att de är att det var ett riktigt segment. Sen såklart klippt och liksom sådär. Ja.
Vad tror du om det här telefonsamtalet som, eller det här radioinslaget som vi hade vi pratade om i tidigare specialisterna podcastavsnitt där det är knappen och Hakim eller de heter på någon riksmorgonso eller det var, jag vet inte vilket radioprogram det var, men det kommersiell radio. Det är en kille som en tjej som ringer och gör slut med en kille som är väldigt obrydd som då var Albins power animal. Fake eller äkta?
Jag är inte, alltså jag kan ha hört det någon gång, men jag skulle nästan behöva lyssna på det men spontant så tycker jag bara att det verkar så elakt att jag tror liksom har svårt att tänka mig att en radiostation skulle liksom göra så elaka saker. Att liksom att det kan ju gå så snett också liksom. Jag tänker mötet där, om någon har den idén så okej, vi har ett segment. Folk ringer och gör slut live på radio. Då min första då som producent för här Energy eller vad det kan vara liksom hade varit. Men kommer inte folk säga då liksom din jävla hora eller din jävla, alltså är inte den risken väldigt stor att det blir liksom väldigt stora bråk? Och vill man inte ha det, alltså vill man inte ha det så och det, vilket jag tror att Energy inte vill ha, men däremot att det kan finnas liksom alltså mer Jerry Springer-aktiga program som kanske
Jerry Springer är nog rätt mycket staged.
Ja, det tror jag också.
Men jag trodde, alltså så här, jag har väl varit den här liksom tråkmånsen och nej-sägare som är rätt snabb på att säga att folk är fake eller grejer är fake. Och jag tyckte den var rolig, den liksom där hon ringde och slut och han brydde sig inte. Och jag ifrågasatt också exakt samma som du gjorde, så här, är det här liksom, det känns inte som typisk kommersiell radio att göra en sån här grej. Och det var vissa saker han sa där liksom skådespeleriet brast lite, men jag tänkte ändå så här, jag väljer att tro att det är äkta för att det var roligt liksom för tillfället. Tyckte, fan det var ball. Och så spelade jag upp det för Andrea och hon sa, men det är fake. Hon sa att det var så uppenbart fake. Och hon brukar ändå vara mindre skeptisk än jag. Och då tänkte jag också, okej, det är rätt uppenbart att det är fake.
Ja.
Det, liksom.
Ja, precis.
Jag är 99% säker på det.
Ja, så känner jag också. Men nu har jag inte hört det på länge. Det handlar ju rätt mycket om skådespelet liksom. Jag minns det var någon sån tv-show med så här, någon som kunde prata med döda. Någon amerikansk tv-show. Jag tror South Park har gjort någon lite spoof på honom också, men jag har glömt vad han heter. Men det var liksom att han hade då studio audience och så var han något medium liksom som kunde prata med de döda. Och så gjorde han de här klassiska liksom så här, jag hör någon liksom, någon som har någon släkting, namnet börjar på R, alltså ja. Och så är det ju alltid någon i publiken som säger till, men så var det ju ofta liksom saker som så här, var väldigt träffande och så. Och då tänkte jag ju såklart att det är fake, men jag tänkte hur fake är det?
Mm.
Är de i publiken med på det?
Mm.
Och bara skådespelar? Eller är det liksom att han och hans team lurar folk liksom? Lurar, alltså att de i publiken på riktigt vill få kontakt med döda släktingar och tror att de får det.
Mm.
Och där landar jag i att de tror att de får kontakt med sina döda släktingar. Och det är teamet som lurar publiken. För teamet, gissar jag då, de gör forsk, liksom så här, när de bjuder in sina gäster till publiken så kollar de upp så här, vilka är det som, hur ser det ut där? De kollar register liksom, folk som har dött, har det varit bilolyckor, vad har det liksom, är det någon som har något barn som har dött, vad heter det barnet och så vidare och så vidare. Jag tänker också, de har i green room, har de så här, kanske gömda mikrofoner och sånt. För då tänker man att innan då den här publiken eller gästerna kommer in så kommer de säkert nämna lite, prata med varandra om vad det är de vill se och så liksom, vad de vill få reda på.
So, do you think he'll get in contact with my dead cousin Sal?
Ja, precis. Ja. Såna saker tänker jag då. För att, och det var bara på grund av att jag tyckte annars så har de lyckats hitta så här USA:s bästa skådespelare, och alla de har tydligen inte tillräckligt bra till många uppdrag för att utan måste då sitta med i såna här TV-produktioner. För att ofta var de ju, om de skulle vara skådespelare, så var de ju liksom Meryl Streep nivå
Ja, frågan är ifall, alltså, jag tror, ja, man har ju lite lättare att genomskåda dåligt skådespeleri när det är svenskar.
Ja, precis.
Lite svårare när det är amerikaner och sådär, för att man har lite sämre koll på liksom nyanser i språket och kulturen.
Ja, precis.
Men jag tänkte på den när jag sa Borat 2-filmen, som man kan kalla den.
Mm.
Den heter väl något konstigt egentligen, sequential movie någonting.
Moviefilm.
Men för att jag tyckte det var väldigt, för det var ju vissa ställen där det var mycket mer uppenbart fake liksom än Giuliani-scenen. Du sa ändå att du trodde det var 80% stageat. Och där skulle jag säga att de är väldigt bra skådisar. Alltså de som då han spelar mot. För att då, det är många sådana ställen där de ser att liksom, okej, det är ju en kameraman som är med här, uppenbarligen. Och,
precis.
Men de var ändå rätt, så de liksom hade rätt mycket bra deadpan liksom.
Det är liksom att vid ett tillfälle i filmen så bor han hos två stycken högerbröder som har en stuga någonstans. Så bor han en par dygn enligt filmen där då, liksom, med dem. Och så första scenen är ju att han då springer på den här ena brussan utanför en butik och frågar, så kan jag bo hemma, skulle jag kunna bo hemma hos dig? Och så går han med på det. Men då är det så att det är så osannolikt att bara ska springa på någon. Som,
naja, där tror jag liksom verkligen för givet att det var stageat liksom. Och så här hade de ju inte ens alltså i första filmen var det lite mer så att han spelade en reporter som hade med sig ett kamerateam liksom. I den här filmen nämnde de ju inte att han hade med sig en filmkille eller något sånt där.
Nej, precis. Och det är också då att deras hem ser ut som en studio. Att det ser ut som att de har byggt upp en sån sitcom-studio. Så här, hur skulle en sitcom om två Trump-bröder, hur skulle det se ut? Liksom? Att det är så, man ser typ att det är en soundstage. Men om man tar som när han stod och sjöng på den här han sjöng på någon sån marknad med någon sån gathering av så här Trump-supportrar. Där tänker jag att liksom publiken inte är då informerade, men så är det vissa i publiken kanske känner igen, det är väl bara att andra inte liksom.
Jag tror att de flesta var, alltså, för att det var ju vissa där i publiken som de hade blurrat ansiktet på.
Ja.
Och det var väl förmodligen, de blurrade förmodligen de som inte var med på det.
Ja, precis.
För att det var ju, och där tyckte jag också det var lite så dåligt skådespeleri där. Boo! Och att han bara gick upp där och sa att han var den här country-sångaren.
Ja, precis.
Och att han var aldrig där själv, den där andra country-sångaren. Alltså. Ska vi säga till lyssnarna att detta är allt för det ordinarie avsnittet och så får de hänga med som Patreons.
Ja, precis. Vi spelar in nu då ett extra avsnitt för Patreons direkt efter detta. Vi kan nämna här också att vi åker på den här turnén Malmö, Stockholm, Göteborg. Biljetter på specialisterna.se. Finns kanske några biljetter kvar. Det är nu i höst, är det november va?
Ja, november och början av december.
Ja, det var väl, det är väl det.
Ja, vi kör 24 november Göteborg, 26 Malmö, 4 december Stockholm, 5 december i Stockholm.
Ja.
Och biljetter på specialisterna.se.
Ja, och sen, och så kör vi då vårt Patreon-avsnitt här efter. Så är man inte Patreon, blir gärna det.
Ja. Då finns det kanske bara en sak kvar att säga då.
Rabba-dabba tip-top.
Rabba-dabba tip-top.
Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg det va? Specialisterna. Baby.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.